Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och hallå och välkomna till Vinpratarna. Välkomna tillbaka till Vinpratarna. Vi har haft lite sommaruppehåll.
Och nu sommarlov.
Sommarlov, exakt. Eller sommarlov och lov. Du har jobbat en del också.
Absolut.
Inte minst du.
Ja, nej, men jag har haft en väldigt så här, ganska slapp sommar.
Ja.
För att säga, vi hade ju stängt i juli. Så då passade jag på att unna mig och gotta mig extra mycket.
Ja, vad gjorde du då?
Jag reste runt lite i Spanien. Lite runt Barcelona, Costa Brava och sen San Sebastian.
Åh, trevligt.
Alltså det är ju så härligt.
Det är ju så grymt här. Jag har ju bara varit en gång.
Man kan dricka så himla mycket vin.
Ja.
Och också vin som inte är från Spanien. Om man vill det.
Ja.
Det finns väldigt mycket härliga restauranger och vinlistor.
Just det.
Som man älskar.
Men körde ni mest då, körde ni mest Pinchos bar och sånt där? Eller var det lite stjärnkrogar också?
Nej, alltså vi skulle ta det ganska slappt. Mm. Så det skulle inte vara liksom, inte för mycket fancy utan lite mer enkelt. Så vi var på... Vi var mest fokus på så här vinet.
Ja, trevligt.
Så beställarna visste att det fanns bra vinlistor, enkel mat.
Underbart. Sånt som man gillar. Ja, sånt som man gillar.
Hur har din sommar varit?
Ja, min sommar har varit skön också faktiskt. Jag var typ ledig i juli. Jag har inte gjort så mycket alls. Jag har hängt ut i skärgården.
Svensk sommar.
Ja, svensk sommar. Hängt på skärgårdsskäret. Och grillat och druckit vin. Kört en klassisk... Det har varit jävligt skönt. För det har varit så... torrt och soligt och fint. Även om det inte varit så himla varmt i Sverige så har det varit soligt och härligt. Man har kunnat vara ute och sådär. Jag tycker det var en grym sommar.
Tycker mycket vin?
Ja, oja. Det gör man ju. Varje dag.
Vad ska vi prata om idag då? Lite allmänt.
Ja, men exakt. Vi ska ju prata om Mosel idag.
Det är huvudtemat.
Ja, exakt. Och det återkommer till. För det är ju en gammal... Det har vi tjatat om. I flera olika sammanhang.
Och vi har ju
tidigare
pratat om det. Alltså, vi har ju varit där och nuddat. Vi har ju provat ganska många viner från Mosel redan.
Ja.
Men detta kommer vara lite mer nischat.
Och lite liksom mer in på djupet, exakt. Precis, för vi har ju snackat om tysk riesling. Och så då har liksom så här, men,
lite Tyskland-avsnitt också. Vi har haft,
men försöka inte vara så generella utan gå lite mer på sätt. Lite mer detaljnivå. Och Mosel är ju faktiskt... Det är framförallt du som har liksom vurmat för Mosel av oss två tidigare.
Ja, och jag liksom och försöker det. Vurma ja. På hela tiden. För det finns, jag har faktiskt ett litet citat från Bibeln, alltså Oxford Companion to Wine.
Ja, den Bibeln.
Vår,
ja, den riktiga Bibeln.
Bibeln som lyder, the wines produced are typically white, low in alcohol and some of the most refreshing and underrated in the world.
Ja, det är
ju ganska
bara,
starkt.
Det är bara, ja, men det är också bara instämma tycker
Nej,
jag.
Men också det här med underrated. Det är lite samma som vi vurmar för sherry.
Ja.
Att det är ju en region som man hör mycket om. Men många har ganska mycket förutfattade meningar. Att alla viner är söta och kladdiga, vilket de inte är. Det är verkligen de mest eleganta, långlivade och prismässigt.
Mm.
Om man jämför med liksom Frankrike, Italien.
Man får så sjukt mycket för det. Men det står också i Bibeln, alltså Companion, att De beskriver ju där att även om så här, sockernivån RS går upp till liksom 30-40 gram, så det är knappt att man märker ibland. För att fräschören är så jävla fin och syran är så pass hög. Och det är ju
det som gör vina väldigt speciella.
Ja.
Och även i den liksom lägsta, alltså man tar predikatkabinett som är ändå liksom den lättaste stilen av rislingviner.
Mm.
De upplevs ju som torra.
Exakt.
Men har ju generellt mellan 9 och 10 gram socker.
Ja, visst.
Men det är ju ganska ovanlig vinstil om man ser liksom på resten av världen.
För
de flesta andra regioner producerar ju väldigt torra, vita viner.
Ja.
Och vilket också bidrar till att du kan ju köpa Riesling från en bra producent i den kanske lite lägre... Nu ska man säga lägre kvalitetsnivå, men lite av deras enklare instegsviner.
Ja,
och ändå liksom lagra, för att de håller sig så pass fint om man tar en bra årgång och så vidare.
Men nu gick vi ju ändå, här på halkar vi in, för jag märker att man går igång på Mosel direkt. Men jag måste ändå, innan vi fortsätter på Moselspåret, för nu är vi ju inne i september, slutet av september.
Precis.
Och vi är ju på Foli också, ska vi säga, och spela in idag.
Men... bara lite ett sidospår. Jag måste bara tacka, för det är så många fina vinpratarlyssnare som har kommit in och liksom sagt hej och druckit vin. Och
ja,
liksom frågat, när kommer nästa podd?
Ja.
Så jättemysigt. Att alla kommer fri och är glada och dricker gott.
Ja, men det gillar vi. Det uppskattas. Men vad har du haft för annars? Eller nu i september? Eller vad händer för dig nu?
Alltså, för mig är det ju liksom, jag jobbar mycket. Men jag kom faktiskt hem från en liten så här miniresa. Kom hem i fredags, alltså förrgår när vi spelade in i söndag då. Så kom hem i fredags. Från varit lite i Beaujolais och Bourgogne och Ardèche och Jura. Så det har varit lite en sån här... intensiv tre dagars trip.
Ni hann med alla tre,
ja,
på tre
faktiskt.
Dagar.
Ja, faktiskt. Vi flög till Lyon och direkt från Lyon till Jura, till Rotalier som ligger längst söderut. Gjorde besök där. Så vackert alltså.
Okay.
Jag har varit i Jura tidigare, men det var några år sedan, och man verkligen slås av det boniga.
Ja.
Alltså, det är inte ett skämt när man säger att det är bonigt, utan det är verkligen fransk landsbygd deluxe.
Ja,
det luktar härligt. Liksom kobajs och det är liksom smutsigt och liksom, ja, men det är väldigt speciellt, ja. Men också väldigt vackert. Jag la upp en bild på min Instagram, tror jag. Men på storyn i alla fall.
Beatrice Becher heter du.
Precis. Ja. På storyn. På så här, en så vacker klippa. Alltså det var så, det är dramatiskt men ändå bonnigt.
Ja, vad häftigt.
Superfint. Och besökte producent som heter Buronfoss, så pytteliten producent som gör också väldigt så här enkla, goda viner för typ så här inga pengar.
Okay.
Vilket var roligt. Men du är också samma by som Geneva.
Ja.
Jag håller till det som kanske lite mer känd.
Namnkunnig, ja.
Men man märker nu när man pratar med producenter att Jura håller på att bli så jäkla hippt. Alltså.
Ja, det visst.
Och det var en producent i Bourgogne som berättade att med Auvernois, som är väl en av de mest prestigefulla, att folk från Asien kommer dit och ber.
Oj då.
Utanför.
Oj.
Portarna. Alltså de
Oj,
ber.
Jävlar.
Det är på den nivån.
Snackar alltså, kultstatus.
Ja, men det är också lite fånigt liksom.
Ja, det är det verkligen.
Så det är ju viner som inte går för tag på och är helt sjuka.
Ja.
Precis samma som Jacques Pouffinet som jag har faktiskt fått köpa lite till Foli. Men hans sista årgång som nu var 2014 som Marquis d'Angeville som vi också pratade om lite tidigare, som har köpt vingården där.
Ja, just det.
Som gör där Domaine de Pélican. Så att det händer ganska...
Ja, det är de som hade, ja.
Det är fortfarande, det är ju en timme från Bourgogne, så väldigt nära, men det ser ju så olika ut, liksom både landskap, mentalitet, och det är ju, om man jämför prismässigt, är du ung och vill köpa liksom lite ung, men vill du köpa mark så är det fortfarande liksom möjligt.
Just.
I Jura, kanske lite längre högre upp mot liksom skogen, men det går ju fortfarande att hitta.
Ja, det är ju,
mark.
Ja.
Men i Bourgogne så
det är ju omöjligt, ja.
Då måste du ju liksom ha miljarder typ om du vill
köpa.
Ja,
eller gifta in sig.
Ja, exakt. Det är den andra vägen. Ja. Det är bättre att vi blir
Ja, jag förstår.
Nej, men så det var fantastiskt
ja,
men, okay. Fint. Sen var även lite i besökte Chateau d'Allais lite längre norrut. Som var kanske lite mer polished. Men också, alltså, det är ju liksom, om man tar kvalitet kontra pris och i den här liksom, liten drickvänlighet, fantastiskt kul och känna att jag vill åka tillbaka dit lite i min egen energi och verkligen styra upp och åka till så här byt.
Liksom. Ja, men jag förstår, visst.
Att ta liksom, inte vara så stressad och liksom åka runt och se. Och det finns ju så mycket, alltså matmässigt, det är så mycket jordbruk. Alltså det är så mycket kossor och ost och det är, ja, liksom, det är ju fint. Väldigt fint. Häftigt. Så det kan jag varmt rekommendera. Och det är ju inte så långt från, speciellt om man flyger till Lyon, så är det ju inte så...
Nej, men precis. Det är ju en timme. Ja, det är ju ingenting med bil. Ja. Ja, men det är ju verkligen ingenting att snacka om.
Sen
ja.
Var en liten snabbis i Bourgogne, i Cotonou, och sen även Beaujolais, vilket jag inte varit i Beaujolais tidigare, så det var toppen.
Mm.
Besökte Jean Fourier och La Pierre, som är väl de två, liksom, en av de två mest hypade.
Ja, verkligen, i Sverige i alla fall här.
Jättegoda viner. Och det var väldigt kul, för hos Fourier så hade de precis avslutat skörden.
Ja, ah, okej.
Okay. Så alla arbetare / hippies. Mm. Alltså, det var så. Det var en lite bizarr upplevelse. Nej, alltså det var ju liksom ungdomar. Man visste, alltså det kändes liksom som... Tänk kidsen som bor på gatan i Barcelona med rasta och mycket franska cigaretter och musik och trummor typ.
Alla möjliga cigaretter kanske.
Ja, och sen när de liksom kom förbi, så fort det åkte en bil förbi så sprang de dit och flashade liksom brösten och rumpan. Det var liksom väldigt...
Ah, okay.
Det finns också lite bildbevis på det, ja, det om man är intresserad.
Var lägger du upp dem? På vinpratare?
Vi får se. Ja. Nej, men väldigt speciellt. Och vinerna... Vi fick prova mycket 2015 Beaujolais, vilket är kanske lite 15 är en knepig årgång, alltså det var så varmt. Vissa har liksom alkoholhalter som är liksom runt 15,5.
Det är jävligt mycket för
det är liksom väldigt mycket, alltså när man kanske Beaujolais vill ligga på 12,5,
max
13. Så det är ju en
det är knepigt.
Det är väldigt knepigt. Och man måste veta liksom, om man köper 2015 så kanske man måste ha lite bättre koll på vad är det för producent, vad är det för alkoholhalt och så vidare, för annars kanske man vill kolla in andra årgångar rent krasst. Eller om man då kanske inte gillar Beaujolais utan gillar lite mer fylliga kralliga viner, så det är ju årgången för...
Så, precis, det är det som är liksom. Men vi tänkte återkomma till just Beaujolais lite längre fram, men framåt november när det börjar bli dags för Beaujolais Nouveau-släppen också. Det kan ju vara kul, lite, för det är jävligt kul regionen då. Det, här, alltså, det finns ju så jävla mycket viner av olika stil, trots att
absolut.
Det är samma
druva. Så det är... Vi har ju touchat liksom, pratat ganska mycket om Bourgogne tidigare, och det är ju rent lagligt, det är ju en del av Bourgogne, men det är ju som två helt olika världar. Det är mer liksom i Rhône stilen. Sen så hann vi även åka upp till Rhône des Alpes, eller vid Ardèche, som också var helt magiskt faktiskt. Jag fick en sån där känsla att det kanske här man ska settle down.
Ja, det, alltså, det är så pass.
Ja, alltså också om man vill köpa liksom hus och mark, så känns det också mycket mer tillgängligt än andra ställen längre norrut.
Görbart.
Ja, och där vi besökte RVSO som en av mina favoritviner från den regionen. Så läckra viner och rena och väldigt
cool.
Pura
viner
och gamäviner. Jättefina.
Roligt.
Så det var en liten recap
från
min senaste adventure.
Härligt.
Men ska vi gå in lite mer på
Vi gör det. Mosel. Vad har vi på Mosel egentligen?
Ja, alltså...
Ska vi börja i...
Prata liksom, lite känsla, liksom, var vi är.
Ja, men exakt. Bara lite största allmänhet.
Vi är ju långt norrut i Europa.
I Tyskland och Europa.
Så, vilket säger att det är ju ganska kallt. Alltså medeltemperaturen tror jag är typ 10 grader-ish.
Ja.
Vilket betyder att man är ju precis på gränsen för att kunna odla vin.
Ja.
Och precis detta är ju liksom som... Det var ju romarna som anlade alla vingårdar runt i Europa och även Mosel. Och i och med att det är så pass svagt klimat så måste man ju liksom använda liksom förutsättningarna.
Ja.
Och det betyder liksom arbeta med terrasserade vingårdar, precis som Amazon, Idoro och andra liksom ställen. För att liksom utnyttja liksom det sydliga läget, utnyttja liksom reflektionerna från floden för att få upp värmen. Det betyder ju också att när man kollar lite årgångar så där, att det är ofta de lite varmare årgångarna som är de riktigt toppen årgångarna.
Ja, exakt.
I Mosel.
För det är ju svalt, men också somrarna är i regel ganska varma, till och med snudd på heta liksom. Men det är ju
speciellt
också ganska kort.
De senaste 10 åren.
Ja, det, om man tar precis, lite, det blir ju varmare och varmare också.
Global warming. Ja.
Men så de får ju liksom en bra skjuts i mognaden under sommarmånaden, men i övrigt så är det ju svalt och krispigt.
Och också ganska regnigt, ska man väl också säga. Mm. Jordmånen är också så här väldigt speciell och unik, för har man varit där så slås man ju av det här liksom skiffer. Så det finns ju både lite rödare skiffer och sen det här liksom, man säger blue devonian,
ja,
skiffer, som också behåller värme, vilket är väldigt bra eftersom det är svalare nätter, ja, men på dagarna som är varma, så att avsätter liksom, portionerar ut värme till, visst, rankorna.
Och så eftersom det är så pass svalt så är det ju i allra högsta grad på klassiskt vis de sydliga och sydvästliga lägena som är de bästa gårdarna.
Mm. Och när man pratar om Mosel så är det ju framförallt Riesling man pratar om. Det finns ju andra druvsorter som Oseroas, Ebling och så vidare.
Pinot Blanc. Ja, 90%, ungefär 90% är i alla fall vita eller gröna druvor.
Och typ 60 Riesling.
Va? Ja, precis. Exakt.
Vilket, hade jag bara fått gissa och inte veta siffrorna, så hade jag nog gissa på mycket högre siffror Riesling.
Jag hade också. Jag hade varit beredd att säga typ så här
95. Typ. Ja, men, det är för att man ser ju inget annat, men ofta de andra druvsorterna gör mig också mycket sekt.
Ja, framförallt den här Elbling, eller vad heter den där? Ja, exakt. Mm. Det är ju sektdruva av rang.
Ja. Men när vi pratar om Mosel så pratar vi framförallt om Riesling.
Ja.
Precis. Det är de vinerna som är liksom, ja, som citatet tidigare.
Ja, men det är det handlar om. Det är ju liksom, det är Mosels stolthet på något sätt. Och på röda sidan så är det framförallt spätburgunder som är grejen med, ja, eller hur? Har du druckit mycket rött från Mosel?
Nej. Alltså typ inte alls.
Nej. Ja, det är jävligt svårt att få tag på.
Typ i förbifarten.
Ja.
Men ingenting som är värt att nämna.
Det är ingenting man får till Sverige särskilt ofta i alla fall.
Och lite, om man ska då jämföra, alltså Riesling från Mosel i sin ungdom är ju väldigt liksom så här väldigt, väldigt blek i färgen, nästan går mot de här ljus och lite så här gröna stick,
ja,
eller highlights. Men sen så när du får ligga lite på flaska så går det ju, och beroende på vad det är för predikat, och nu pratar jag om det lättaste, typ kabinett.
Ja.
Predikatet.
På tal om predikat, ska vi ta dem där lite snabbt bara, predikaten?
Precis. Så kabinett, som är det lättaste, då är den ju väldigt liksom, då har den ju lite restsötma mellan, jag vet inte, vissa säger halvtår, men det kan finnas kabinett och trocken,
ja,
också, som börjar bli lite mer modern stil. Sen har vi ju spätlese som är lite mer sent skördat.
Ja.
Och det är ju viner som jag personligen tycker man kanske vill liksom vänta lite mer,
ja,
med. Men du har även spätlesetrocken, så du kan ha ett vin som är plockat liksom lite mer sent skördat men fortfarande var utjäst och torr. Sen så har du auslese, det är ju per definition alltid sött. Medan, ja, både kabinett och spätlese är ju nästan alltid, alltså finns ju både lite sötare varianten och den torrare varianten.
Precis.
Så auslese, då har du ju lite mer druvor som har russin.
Ja, men botrytis.
Precis. Och sen så, och det är också att man får plocka för hand.
Ja.
Och sen så bernausläse, då kommer vi upp i de verkligen de här riktigt söta.
Ja, men rejält, visst, botrytiserade.
Precis. Mm. Och det är också, det man ska komma ihåg är att de blir ju aldrig kladdiga. För att du har ju en syra som alltid liksom är ryggraden i vinet. Precis. Ja. Och sen så har vi ju den ultimata trocken med bernausläse, vilket är en ganska ovanlig, det kan man inte göra varje år.
Nej.
Och då skördar man ju väldigt sent in just på det året.
Mm.
Och verkligen liksom druva för druva hand,
ja,
handplockar.
Ja.
Och det är ofta viner som blir väldigt, väldigt dyra. Och sen har vi vissa år när det blir kallt och minusgrader att man kan göra ice wine.
Visst, det kan vara så jävla gott.
Och det kan vara fantastiskt gott, men det är också ganska ovanligt. Alltså, och när det sker så blir det också viner som är lite dyrare. Om man då jämför med kanske vin från Kanada, då det är liksom,
ja, det är lite enklare,
är lite enklare att visst, göra.
Det sker lite oftare.
Och när vi kommer upp i de lite sötare, alltså ausläse, benausläse, då blir, tänker man ofta så här, tänk, då är inte vinerna så ljusa längre, då går de med mot det här lite gyllene, mycket honung, när det är liksom på tydligt liksom så här saffran,
lite aprikosiga, torkade,
alltså, det är ju så delikat och gott. Och det är ju viner som ja, du kan dricka det på egen hand som alltså dessert i sig, men du kan ju också matcha det med liksom, ja, alla, om man tänker alla liksom goda tårtor, alltså så här aprikostårta, äppletårta, alltså äppelstrudel. Ja,
det är ju så sjukt, alltså det är så sjukt gott. Ja,
men även till liksom, om man tänker den klassiska så här sauternes foie gras grejen, alltså man kan ju liksom tänka i de kombinationer också, eller till cigarr.
Ja, men visst, visst, verkligen.
Om man jämför med sauternes till exempel, så kommer ju alltid en Bernauschlese eller Auslese ha en stringens. Alltså en syra framförallt som kommer liksom cleanse your palate.
Ja, visst.
Så det kommer alltid ha nerv.
Ja, nerv är bra.
Som man älskar.
Visst, och det här är också, alltså Mosel generellt är ju också så här klassiska, som man alltid ser när folk ska para viner till asiatisk mat och mat blir lite hetta. Och det, och det finns ju en aldrig funkar ju liksom, för det är ganska låg alkohol. Och den här lilla sötman är ju superfin för att runda av, samtidigt som syran finns och försörjaren bibehållen. Så det är ju en bra kombo faktiskt.
Sen det viktigaste var att kabinett är det bästa duschvinet. Det är det bästa. Alltså det vinet du kan dricka snabbast om du behöver det. På sommaren är det varmt ute. Dricka ett vin som ligger på 10% alkohol, ungefär 15 gram sötma, är ju det bästa vinet. Är man lite bakfull, bästa vinet att komma tillbaka på. Det är liksom, det har
en dusch
liksom
och blåskabinett. Det är liksom
bakusmedicinen. Det är den bästa medicinen för allt. Och när man liksom inte vet vad man är sugen på, tjongar man in en Riesling-kabinett på 2 pers. Ja. Borta på 10 minuter. När man liksom hemma.
Ja, men jag säger inte emot alls. Inte för 5 år.
Och för att bara återgå lite till att Riesling, att jobba med sånt här by the glass är ju också så sjukt tacksamt.
Har ni mycket Riesling här på Folie eller?
Ja, alltså nu har vi haft ganska mycket kabinett, fast i den lite torrare stilen. Lite för att jag märker ett, att det säljer lite lättare, för att folk har ju lite förutfattade meningar för viner med lite för mycket socker i. Även fast jag alltid liksom, jag låter alltid folk prova och jag säger ingenting, utan folk måste liksom få känna smakerna själv. Och vissa är ju mer känsliga för socker än andra. Jag är väldigt icke-känslig för det, men
ja, samma här faktiskt.
Men så vi har ju båda stilarna, alltså lite spät, vi har haft några spätlisetrocken som gått väldigt bra, för då har du fortfarande det här mogna, generösa, lite mer mot det här honung, akacia känsla. Utan att bli för mycket, alltså när man kommer upp i sötighetsnivåer, då kan man också komma in lite i petroleum svängen att mina kan bli lite av det här gummi, petroleum. Vilket jag personligen kanske inte är en favorit, alltså det är inte det jag älskar i min Riesling. Det är så här, det jag helst tycker. Men jag märker också att många tycker det är väldigt, att det bidrar med komplexitet.
Ja.
Det beror lite på hur, liksom, vad man gillar.
Jag förstår.
Men jag föredrar Rieslingar, de går lite mer mot det lite fruktigare, fruktigare stilen, lite mer mineralitet, sälta och det där.
Ja.
Men alltså både i kabinettstyle och spätläse. Sen har vi lite brenåsläse och avsläse som man häller lite mindre glas av till.
Just det.
Så här, för att runda av med.
Runda av med. Men om vi pratar ännu mer lite grann om geografin då. Mm. Så man snackar ju om 5 eller 6 deldistrikt, va?
6 stycken.
6 stycken. Och det är då nedre Mosel, mittelmosel eller mellanmosel, övermosel, alltså övre Mosel. Och sen så Saar och Rover.
Plus, som är ju namn för liksom bifloderna för Mosel.
Ja, exakt. Och sen så har vi den här sista som heter,
så är det Mosel då?
Nej, exakt. Mosel då, som ner mot franska gränsen där. Precis. Precis. Ja, precis.
Och Mosel börjar ju i Frankrike, där den kallas Moselle med Moselle, dubbel L. Det exakt. Låter också väldigt elegant.
Dubbel L och E.
Rätt, ja. Och sen flyter österut. Ja. Och sen så blir det en del av Ren.
Ja, exakt.
Och sen kommer ju Saar och Rover. Så att den är ju väldigt, om man googlar Mosel och kollar på bilder, så kan man ju få ganska många vackra bilder uppifrån.
Ja.
Där man ser, för den är ju verkligen en, liksom,
snacka om slingrig.
Verkligen slingrig. Och det gör ju också att alla liksom dalgångar blir väldigt dramatiska. Mm. Och åker man runt där ser man förstår verkligen hur man tänkte när man var i vingårdarna. Så då har ju de här verkligen slingrig krokiga Mosel, och sen så väldigt branta vingårdar som är ju liksom, jag tror om jag har rätt att den brantaste vingården i Europa finns i Mosel.
Vi snackade om det någon gång på någon prov. Jag kommer inte ihåg vilken det var, men alltså det var så 60% lutning och 58% lutning. Alltså det är så sinnessjukt.
Det är så sinnessjukt brant att man, ja, men som är för de flesta liksom väldigt branta vingårdar, att du behöver liksom så här klättersäkerhet.
Ja, men säkerhetslinor och grejer.
Säkerhetslinor.
Visst, det är jätte grejer. För det, har också, det läste jag också någonstans, att folk har ju... Det har varit ganska gott om dödsfall genom åren. Nu är det säkert ganska god.
Man landar
god,
ju inte men... mjukt heller, för det är ju skiffer.
Ja, visst.
Så att det är liksom...
Och det är ganska poröst också, så lätt att halka. Och
så skördar man det så blir det ju fan hjälm. Alltså.
Ja. Ja, men visst.
Alltså, och som i Tyskland, det är ju väldigt vanligt att man hyr in arbetare från typ Polen. Och, för att det är inte så många själv. Alltså, det är ju så... Det är kämpigt, man behöver ganska mycket arbetskraft.
Mm.
Det tar ju lång tid.
Lång
du hade
tid.
Någon bra jämförelse.
Ja, men precis. Det tar det krävs 7 gånger så mycket arbetstimmar att skörda eller att jobba eller skörda i Mosel än i Medoc till exempel, som är ganska platt och enkelt. Man förstår ju också vad det gör med priserna och med vinstmarginaler.
Vinstmarginal
och
låg. Sen är det ju finns väldigt mycket gamla vingårdar i Mosel och många som är oimpade.
Ja.
Vilket fylloxeran gillar ju inte liksom superbrant skiffer och vissa delar har det liksom
klar, precis.
Vilket gör också, det är ju ganska unikt, vilket också trissar upp priserna lite.
Ja, vi kan också nämna att till att det, så distriktet hette ju Mosel-Saar-Rover fram till augusti 2007. Ja,
precis, innan jag började plugga typ
vin.
Jag minns precis när jag började plugga vin så var det så här, folk bara, och tidigare hette det Mosel-Saar-Rover, men nu är det bara Mosel.
Första augusti 2007.
Och alla liksom bakåtsträvar gillar du inte det.
Nej, exakt. Bara, nej. Och det är ju såklart bifloderna Saar och Rover som man pratar om då. Men ja, precis.
Och i Saar, bara en liten liksom sidostickare, så har vi ju typ Mosels bästa producent Egon Müller.
Ja.
Som gör också Tysklands dyraste söta vin, som är Scharzenberger, Trockenbergen och Schlesen, som dyraste söta vinet typ är det i världen.
Mm.
Jag säger världen och sen så finns säkert någonting som är, men som är typ omöjligt att köpa, men så delikat.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men vi tar det i geografiskt korrekt då, så att säga. Mosel-Tor nämnde vi alldeles nyss. Och då följer vi floden från den franska gränsen där. Precis. Neråt sydväst.
Ja, den flyter ju österut.
Ja, österut och lite norrut.
Som sen, om man tänker att Ren är liksom längst upp.
Ja,
nordväst,
ja men precis.
Där den kommer liksom flyta in
i. Och Mosel-Tor är ju liksom någon sorts samlingsnamn på... Ja, men det är ett antal... ganska många vingårdar som ligger där, men kanske ingen som är...
Det är inte, alltså, det är dumt att säga bulk, men alltså lite enklare viner. Man gör ganska mycket sekt och elbling, och det är lite samma med Obermosel. Det finns liksom
Nej, exakt. Det är inte så himla... Det är inga jättestora stjärnor.
Ofta när man pratar om så fokuserar man ofta på Sarov och sen Bergkastel.
Ja, liksom precis. De. Och de här, båda de här, både Mosel och Overmosel ligger ju sydväst om Sarov. Overmosel kan vi nämna att där satsar man... Eller de har en del också av alltså en del spätprodukter och sånt. Så Riesling är det är en stor druva, men...
Åker man från Frankrike så åker man ju igenom.
Ja, ja. Men sen så kommer vi då till Sarrover, som kanske är, där börjar bli intressant på riktigt.
Precis, som lite svalare.
Mm.
Svalare klimat, lite regnigare.
Blåsigare, kärvare.
Och det är ju här man hittar, om då det var lite mer krita, jordmånsmässigt, längre västerut. Så det nu börjar den här skiffen som Mosel är känd för. Den här, det blåa, blå och röd skiffer.
Ja.
Som gör ju, som vi nämnde lite tidigare, som gör vina så speciella.
Stor årgångsvariation såklart, eftersom klimatet är lite kärvare. Men också finns det de som säger att, eller som tycker att kanske de allra mest eleganta moselvinerna kommer just från Sarrover. Medan andra återigen tycker att ja, de kan vara eleganta, men de behöver också några år i flaska.
För det är också här vinerna är som, det är de dyraste vinerna vi hittar.
Ja.
Här.
Ja. Och rör man sig sen vidare då, ytterligare...
Mot Bergkastel.
Mot Bergkastel. Där börjar det hända grejer riktigt.
Ja, och ska man vara i...
Här är ju så mittelmåsel så att säga. Ja.
Så ska man resa runt och vara lite i Måsel så skulle man väl ändå bo i Bergkastel. Det är liksom...
Du har varit i Måsel.
Mm. Och det är supermysigt. Alltså det är väldigt så här pittoreskt. Det känns lite turistik.
Var du i Bergkastel då?
Ja, känns lite turistik.
Ja.
Alltså det är mycket liksom... Mycket souveniraffär. Men det är också fint för det är liksom, man ser ju alla vingårdar. Det är ju väldigt dramatiskt och du har det här branta och liksom, man ser alla plots och det är liksom verkligen utmärkt liksom, när man ser Bergkastel Doktor. Du ser liksom alla...
Och på tal om det, Bergkastel Doktor är ju ett av kanske de allra mest kända vingårdslägare.
Ja, och man ser ju... Det finns liksom skyltar i alla vingårdar liksom, vad som hör till var. Alltså det är väldigt fint och man kan ta väldigt mycket fina bilder. Jag var där förra sommaren.
Ja.
Och det är supermysigt. Det kan jag ändå, det får man ändå rekommendera.
Och av så att säga de Einslagen. Alltså det är ju här ligger ju merparten just här i Mosel.
Och det finns ju jättemånga Einslagen. Man kan ju också ofta tycka, alltså speciellt i Mosel eftersom det finns så många så här enskilda vingårdar.
Mm.
Att det kan vara lite komplicerat för många låter väldigt likadant.
Mm.
Men bara för att liksom bena ut det. Så du, producenten är ju producenten.
Ja.
Men bra exempel är som Velener Sonnenor. Då har du då Velener. Så det första av de två namnen är alltid bynamnet.
Ja.
Och det är ofta att man lägger då till ett ER. Så detta är ju den tyska grammatiken. Alltså om det står Velener. Då är det, då kommer liksom...
Byn är Velen.
Byn är Velen.
Ja, okej.
Så ofta kan man bara ta bort ERet och så har du själva byn.
Ja, okej. Okay.
Samma som Urtziger.
Ja, jag förstår.
Som kom för Urtzig. Och sen så har man Sonnenor som då är själva...
Vingårdsläget.
Vingårdsläget.
Ja, okej.
Och sen efterkommer kanske predikatet.
Mm.
Om det då är kabinett, spätläse, ausläse.
Mm.
Och det har ju med sötesgraden att göra.
Mm.
Och sen ibland, för att göra det ännu mer komplicerat, så kan du ha på själva toppen, eller på själva foliet, så kan du ha den här lilla, vad är det, örnen?
Ja, men exakt.
BDP-örnen. Och det är ju en, också lite av en klassifikation, men det är ju en organisation för olika producenter i hela Tyskland.
Ja.
Som vill liksom jobba för att liksom...
Någon form av kvalitetsgarant.
Ja, en kvalitetsstämpel, men också för de vill liksom... framhäva de riktigt bra vingårdslägena i Tyskland.
Ja, för det är också, ska man ha det märket på sin flaska, då måste man ju också jobba efter ett antal regler som de, så det är ju inte bara, att vem som helst kan ju inte få den där örnen på sin flaska, så att säga.
Precis, det räcker inte att vara med. Jag vet inte riktigt hur många det är, men kan det vara typ 200 eller
något sånt där för mig.
Och sen är det också då vissa som till exempel vissa producenter som inte vill jobba. Det finns alltid de här liksom outsiderna som inte vill jobba med VDP.
Nej.
För att de tycker att de inte behöver det för att de säljer vinerna ändå.
Ja.
Och så vidare. Så det finns ju liksom alltid två om man vill vara lite, vad ska man säga.
Just det.
Avantgarde.
Lite avantgarde. Men lite kort nämna det här, den här doktor i Bernkastler doktor, som vi pratar om. Vad är grejen med det? Det ska ju vara liksom Mosels mest kända, som det här pratar om, att det här är Tysklands bästa vingårdsläge.
Alltså när man är i Bernkastel så är man liksom, du är ju omringad av vingårdar, men då har du liksom den brantaste, största, inte största, men brantaste vingården.
Mm.
Har du då Bernkastel doktor som är liksom ansedd.
Bra, jävligt bra läge.
Ja, men också som doktor. Mm. Namnet doktor var ju också för att back in the day, vad sa du, det var någon ärkebiskop.
Det var en ärkebiskop som tydligen led av en obotligt svår sjukdom, eller en jävligt svår sjukdom, och så drack han vin från
att den har helande effekter. Men
så
också,
och så blev han frisk. Så det var ju,
det alltså, finns liksom väldigt många gamla, alltså det är en gammal vingård. Vissa av de som är oimpade är liksom över nästan gamla. Så det är ju jäkligt pampigt, alltså om man vill se någonting, om man ser hur häftig vingård, så är det bara att googla Bernkastler doktor, för att den är ju väldigt imponerande.
Ja. Den är ganska liten ju, men ja, väldigt välkänt. Mm. Och om man får dricka mer grejer därifrån, så kanske man håller sig frisk då. Precis som ärkebiskopen. Här går det vilt till i bakgrunden här. Vi lagas mat. Nu hör att det fräser och det tappas grejer. Exakt. För att det lagas mat. Precis som det ska vara. Ja, men visst. Och det var lite grann om mitten Mosel då. Och sen så har man ju, vi är inte framme än så att säga.
Vi är inte framme till Ren.
Nej, vi har inte kommit till Ren än. Så man fortsätter åka uppåt där sydost lätt lutning, så kommer vi också till Untermosel. Undermosel. Säger man Undermosel på svenska? Det gör man nog. Nedre Mosel.
Burgkockhem är ju liksom,
ja,
själva,
det är samma grej.
Bereichen.
Mm. Nedre Mosel säger man inte Undermosel. Och nedre Mosel, trots att det
ligger
lite,
högst norr. Det är ju lite förvirrande.
Ja, men det är väl precis som såhär, Niederösterreich och sådär. Det handlar väl mer om ett, såhär, en altitud än om så, så att säga breddgrad.
Mm. Ja, men det är ofta lite förvirrande.
Så ja, det är lite förvirrande. Att,
men det, bena ut den.
Ja, exakt. Nedre Mosel. Kallas också för terrassen Mosel. Just på grund av de här, att det är så väldigt höga terrassodlingarna. Och här finns också en del sand i jorden, har jag hört.
Kan sand är lite mer voluminösa.
Ja, precis.
Jag tänkte att vi skulle pilla eller bara röra lite på, för att som vi nämnde tidigare, det är ju en region som är väldigt sval och har ganska stora årgångsskillnader.
Mm.
Hur man ska tänka kring när man köper viner från regionen. Vilka, alltså, man kan ju ha favoritproducenter. De bra producenterna, om man ska säga generellt, gör ju liksom goda viner varje år.
Mm.
Men att man ska tänka lite på, precis som i Bourgogne, att det är väldigt stora årgångsskillnader.
Ja.
Och det som är ute på marknaden nu måste vara 16. Eller hur? Som inte var någon toppen.
Ja, det var väl ingen jättehöjdare, va?
Nej, det var inget no-go. Så att vet man då om man kan kolla upp lite vad det är för årgång man köper.
Exakt,
så ska man då köpa 2016, då får man ju köpa det från en producent som man liksom vet gör grymma viner.
Ja.
Liksom. Sen har man ju olika favoriter. Vi nämnde ju lite Egon Müller, ja, såklart.
Mm.
Men det är ju inte alla som kan få tag på det. Men Joyous Prime till exempel.
Joyous Prime, härligt. Dr. Låsen, vår gamla favorit, som ju inte bara gör de här fina sötvinerna, utan också gör en massa annat torrare grejer.
Forstmeister, Gelt Silicon.
Mm.
Ah, också håller sig också i SAR, så lite svalare, lite liksom mer stilig viner. Peter Lauer nämnde vi ju.
Ja.
Billy Schäfer, som också är liksom magiska viner, som också lite vad ska man säga, undervalued.
Yes.
Och sen så ja, det finns ju hur många fina producenter som helst. Man ska verkligen, man får seek out. Och inte köpa samma producent heller, utan prova sig fram lite vad man gillar. Och
precis. Och, men 2016, men det finns ju även en hel del 2015 ute på marknaden.
Precis, om man då tänker lite vad vi nämnde om i Beaujolais, att det var väldigt varmt och det kanske inte var så bra för Beaujolais.
Nej.
Så det är tvärtom för Mosel.
Ja.
För att det är en varm årgång, vilket betyder att det är en riktigt jäkla
höjdarårgång.
Mm. Så 2015 är bara köp och
precis.
Lagra. Samma med 14 som också var en lite varmare årgång, också väldigt bra. Inte lika bra som 15, men också så här.
Vinerna
är jäkligt fina.
Ja,
alltså.
Ja.
Också lite mer liksom, tänk syra. Genom att syra så är 14 bra årgång.
Ja, precis. Jag tänkte att vi kanske skulle också, för nu känns det som att vi har ändå gått igenom det mesta,
the basics.
Mm. Också vad som händer i Mosul. Ja, men också lite här och nu och lite, lite framtid. Mm. För det känns som att det är, så uppfattar jag i alla fall jag det, att det är två ganska parallella trender. Dels en trend som med övriga världen att det går mot torra, jättetorra, superkrispiga Moselviner. Men också att det finns ett gäng som vill
anamma det söta.
Ja, men anamma den gamla, traditionella stilen med sötman som är så fin. Och att vi verkligen gör det på ett jävligt bra sätt. Så att de här två rör sig lite parallellt. Vad är din upplevelse?
Ja, men typ precis så. Alltså, som producenter som vi nämnde tidigare. Alltså, vi har ju typ som Image Batteriberg, Peter Lau och den typen av producenter som jobbar mer mot bort från det söta.
Mm.
Bort från predikat. Lite mer mot det här liksom elegans, stringens. Mm.
Vi har ju just nu har vi suttit och sippat här lite grann på just Image Batteriberg 2014.
Ja, som är riktigt jäkla
den är super.
Men på tal om liksom syra.
Enorm.
Ja, 14 är ju verkligen någon som man kan liksom, om man kan låta dem vara, så ska man göra det.
Ja, det här kan ju, ja, den är superhärlig redan nu, men det alltså, det är som att bara har lite flinta i munnen och sen så.
Vi kanske ska nämna lite vatten. För vi la ju upp en liten bild.
Ja, vi gjorde den exakt.
Tidigt i år på Gernot Kollman från Image Batteriberg. Och vi hade gjort en liten intervju med honom som blev superfin, men jag har lite data.
Ja, det är jag som har datahaveri, så den verkar ha försvunnit tyvärr.
Men det var
bra snack med bra person, intressant person, men tyvärr så är det nog
Och lite på tal om det här med det branta, alltså vingården, alltså Batteriberg.
Ja.
Jag tror jag har lagt upp några bilder på min Instagram på den från förra året. Supervacker vingård.
Mm.
Men också så här ganska bildvuxen, terrasserad.
Mm.
Också så här, att ta sig upp för den. Jag var ju nära på att stuka foton två gånger. Så man tänker ju, men det är också, det kopplar lite på det här liksom framtidsgrejen för Tyskland som vi pratade om tidigare. Var det ju Mosel var en av liksom regionerna i Tyskland som hade mest planterat.
Ja.
Men idag så blir det liksom mindre och mindre.
Det går neråt. 2013 så var det väl 8600 hektar och sånt där. Och 2005 var det en bit över 9000. Så och trenden är väl nedåtgående. Tyvärr.
Man kan ju inte, alltså, man måste arbeta manuellt.
Ja.
Man kan inte använda traktorer eller maskinskörd. Alltså, det är omöjligt. Så det blir ju, det blir ju dyrare,
ja.
Men det är också viner som man tycker är tråkigt. Man vill ju att det ska bli mer och mer.
Ja, men verkligen. Men vad är din känsla i övrigt? Alltså, hur ser framtiden? Är framtiden ljus för Mosel?
Ja, alltså, herregud.
Nu pratar jag inte bara i din.
Nej, alltså,
dina duschviner. Men vill folk
kommer duscha dricka? Med. Ja, men jag tror det. Men jag tror också svaret är väl lite att också hitta lite mer diversitet. Att nu finns producenter som gör lite torrare stilar.
Mm.
Det görs lite bättre mousserande vin. Att det händer liksom nya grejer för att folk ska få upp ögonen för regionen i sin helhet.
Just det.
Och ja, men man måste också tänka att det är skillnad på liksom socker, alltså tillsatt socker och naturligt socker. Här har vi viner som är naturligt söta. Vilket är ju en annan form av nektar. Och jag tror att, ja, folk är lite räddare för söta viner, men jag tror samtidigt att folk blir mer och mer intresserade för också att hitta den perfekta matkombinationen. Mm. Man vill liksom, man vill jobba mer med liksom diversitet och olika typer av vita viner.
Ja.
Så jag tror verkligen att Mosel, jag tror att det finns mycket att jobba på, men jag tror också att det är viner, för de har en bra priskvalitet ratio.
Och allting handlar om balans också, tycker jag. Alltså, vad det gäller just det här med sötman och så, alltså, det är balans. Man vill ju åt perfekta viner som bara har balansen under kontroll. Och det är precis det som Mosel har. Mm. Visst, lite högre sötma ibland, men också så jäkla väl integrerat.
Och som traditionalisterna som gör liksom viner i predikat, kabinett, spetlese och så vidare, de hävdar ju också att Mosel behöver ju sötma för att få balansen.
Ja, visst.
Så det där är ju så två olika skolor vad man gillar. Men också de lite varmare årgångarna, då är ju liksom de torra vinerna väldigt fina.
Ja.
Som 2015 till exempel. Medan kanske svalare årgångarna, då är det ju, socker balanserar ju också.
Ja.
Det är ju en bra krydda.
Ja.
Visst. Att, liksom, att de inte ska bli för råa. För Riesling är ju en druvsort som har skyhög syra. Så får man socker så bidrar ju det till balansen, ja, men som, mm. som i matlagning.
Liksom. Ja, visst, visst.
Nej, men så det känns ju som att många producenter börjar kanske lite torrare viner eller kanske lanserar ett till vin som är i den torra stilen. Men också, detta gör ju att konsumenterna kommer få upp ögonen för
regionen. Som region. Mm, visst.
Så det är ju positivt. Diversitet är bra. Man vill inte ha en stil, man vill ha 1000 stilar.
Ja, exakt. Exakt. Dricker du mycket Mosel själv?
Ja, alltså, jo, inte bara.
Inte bara i duschen, nej.
Nej, alltså jag älskar ju viner från Mosel. Det är alltid en... Det är ett säkert kort, alltid. Mm. Och det är viner som... Det låter så dumt att säga duschvin, för att det är också viner som kräver kontemplering och ja, som jo, är visst. Väldigt delikata. Och ibland så kan man se förbi, för att de är ju alltid väldigt lätta. De har lite lägre alkohol, så de är ju väldigt liksom lätt, så här, drickvänliga.
Mm, mm.
Men det är också viner som kräver lite koncentration och lite liksom, närvaro
ja.
För att ta till sig.
Visst.
Och speciellt när man går upp i ausläser, spätläsernivå. Vi besökte ju Jojus Prym.
Mm.
Var där, och Katarina Prym, hon tog fram massa grejer blint, och så skulle vi gissa sockerhalterna.
Mm.
Så var det på några spätläser. De låg ju uppåt 80-90 gram per liter. Okay. Vilket är ganska mycket, men de smakar som 25-30.
Ah,
det är så mycket syra, så det blir ju liksom den här balansen, vilket är så intressant.
Ah.
Och det är väldigt, alltså, är man intresserad av att lagra viner, så är det viner som håller sig så, så bra. Socker är ju också konserverande. Socker och syra.
Verkligen, socker och syra. Visst, visst. Allt man behöver.
Exakt. Men ska vi runda av lite?
Ska vi göra det kanske? Mm. Vad...
Summa
per mumma, drick mer i Mosel. Ja, visst.
Så och många viner finns, ja, men köpa de lite enklare vinerna och börja liksom för att lära känna en producent, och sen så kan man ju alltid gå på lite ausläse, spätläse, ausläse.
Det ska man absolut göra.
Och lite TBA
såklart. Ja, lite TBA såklart.
Men nu ska vi sätta igång här lite för söndagsservice.
Precis, vi avrundar och säger
skål.
Skål.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.